Carl Skau är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Biträdande chef för FN:s livsmedelsprogram WFP. Världens största humanitära hjälporganisation som just nu bekämpar svält i Gaza och Sudan och hunger och matbrist på en lång rad andra platser. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna att lyssna. Och här är lördagsintervjun som spelas in den 19 september. Carl Skau, välkommen till programmet.
Tack för att jag får vara med.
Om vi till att börja med ska försöka förstå läget för humanitär hjälp och kamp mot hunger i världen just nu, så sa du till mig innan den här intervjun att vi befinner oss i en perfekt storm. Vad var det du syftade på?
Ja, det har aldrig varit så tufft att vara humanitär. Behoven har aldrig varit så stora. Vi har två bekräftade svältkatastrofer i Sudan och Gaza. Det har aldrig skett tidigare i historien. Det är över 300 miljoner människor som är akut hungriga. Det är nästan USAs befolkning och det är en trefaldig ökning de senaste bara några åren. Men samtidigt så kommer pengarna ner. Det finns inte tillräckligt med pengar. Vi har en 40% i minskning av vår budget det här året. Vi säger upp 6000 av våra kollegor. Och vi skärs otroligt mycket i våra program. I ett land som Afghanistan till exempel från 10 miljoner människor till någonstans runt 2. Och dessutom så är vi liksom under attack också. Det har aldrig varit så farligt att vara humanitär. Förra året så var det rekordmånga som blev dödade i de här humanitära operationerna. Och vi tror att i år kommer vi säkert slå det hemska rekordet. Så att det är ett omöjligt läge på något sätt. Men samtidigt görs det otroligt mycket viktigt jobb. Vi hoppas att under det här året kunna hjälpa 100 miljoner människor. Så det är också ett spännande och meningsfullt jobb där vi gör mycket skillnad. Och inte minst på WFP där vi också har så att säga, den här operativa, vi gör grejer. Vi är också FNs logistikarm, så vi har varje dag 20 skepp på haven, ungefär 80 flygplan i luften och 5000 lastbilar på väg någonstans för att hjälpa till.
Mm. En av de platserna där nöden är som mest akut just nu, det är ju Gaza. Det är en plats där du har varit flera gånger, senast i somras. Och Israel genomför ju nu en massiv invasion av Gazas stad. Och samtidigt, som du var inne på, så är det en konstaterad svältkatastrof i delar av Gaza. Alltså, hur är läget för människor nu i Gaza, skulle du säga?
Det är svårt att hitta nya ord. Det är ett helvete helt enkelt. Alltså, tusentals barn som driver runt utan föräldrar. Barn som nu svälter till döds. Föräldrar som du och jag som har fullständig panik för att de inte kan hitta mat till sina barn. Och dessutom nu så fördrivs människor då igen. De har ju flyttat nu kanske 20-30 gånger och har ingenting kvar och kommer till de här tältlägren som är redan överfulla. De är längs havet. Det sanitära läget är helt förfärligt. Det är liksom sopor och avföring som flyter runt. Och nu blir det dessutom då kallt och mycket regn under vintern. Så att, ja, det är ett förfärligt läge verkligen. Och samtidigt så håller ju nu också det samhälleliga sociala kittet på att helt bryta ihop. Det finns liksom, det är anarki, kaos, tiotusentals unga män som driver runt planlöst och liksom, det är ett väldigt, väldigt besvärligt läge på ett sätt som vi inte har sett någon annanstans.
Och hur arbetar ni, WFP, för att få in mat till de här människorna?
Alltså, vi var ju i Gaza redan innan kriget och hjälpte ungefär 400 000 människor då, de mest utsatta. Sen dess har vi varje månad försökt nå ungefär 1 miljon. Några månader har vi lyckats med det, andra har vi inte lyckats med det. Under eldupphör tidigare år så levererade vi som om det inte fanns någon morgondag varje dag till hundratusentals människor. Nu har det varit tuffare på slutet. Jag skulle gissa att nu det senaste är väl att vi snittar ungefär 80 lastbilar per dag. Men sen ett par dagar tillbaka kan vi nu inte gå och komma in i norr på grund av operationen där. Och 80 lastbilar är ju en droppe i havet verkligen.
Vad är behoven då?
Alltså, vi skulle behöva tillbaka upp till i alla fall 600-700 lastbilar med mat per dag. Så att det här är liksom som ett dropp i havet som då skapar också desperation så att vi inte förmår nå fram till de absolut mest utsatta i tältlägren. Det är mycket plundring på vägen och som jag sa, det är liksom en oordning som gör att vi inte kan bedriva den verksamheten som vi skulle vilja göra. Vi behöver mer volymer, vi behöver komma in på fler gränsövergångar och vi behöver kunna använda fler olika vägar så att vi också inte fastnar i de här stora folkmassorna.
Nej, men hur, alltså när ni väl kommer in med de här 80 lastbilarna du talar om, alltså hur går det till sen för att distribuera maten så att människor får den?
Som det gick till under de första, ska vi säga, 18 månaderna, så levererade vi då dem till en skola eller någon annan station, ofta affärer som var tomma med varor, och där skedde då distributionen. Människor kom med ett ID och fick registrera sig och fick mat för ett par veckor. Vi levererade också till bagerier och vi levererade till soppkök för de som inte hade möjlighet att laga maten själva hemma. Men som sagt, sen den här belägringen så har det varit kaos på ett helt annat sätt, och desperationsnivåerna har varit så höga så att vi har liksom inte förmått organisera den verksamheten. Då handlar det mycket om att lastbilar fastnar i stora folkmassor där desperata civila hugger en säck från lastbilen och rusar iväg. Och det där det kommer vi kunna behöva acceptera under några veckor till, men vi behöver komma tillbaka till den här ordnade formen av matutdelning.
Ja, vad är det som behövs då akut? För att det är ju en konstaterad svältkatastrof. Att
alltså, ett eldupphör är det enda som skulle kunna få att vända det helt. Men om vi ska försöka hantera på något sätt så behöver vi mycket högre volymer. Det går liksom inte att fortsätta och droppmata befolkningen, för då skapar det här kaoset. Sen behöver vi fler vägar in i Gaza så vi kan liksom ha mindre volymer som åker på olika vägar och ha liksom en liten, vi inte fastnar i de här folkgrupperna. Och sen så behöver vi nu få in mer kommersiell mat, alltså in i affärer och bagerier, så att vi kan snarare dela ut kontanter eller såna här vouchers till människor så att de själva kan ta sig an och handla maten. Men utan att vi har någon form av eldupphör så kommer det vara väldigt svårt att vända den här svältkatastrofen.
Att maten inte kommer in som den behöver, är det Israels agerande som är orsaken?
Ja, alltså, vi har ju kontakter varje dag med israeliska myndigheter, och det är ett steg fram och två steg tillbaka varje gång. Det saknas politisk vilja att ta de beslut som krävs för att vi ska öka volymerna, för att vi ska kunna ha en mer fungerande FN-ledd hjälpinsats. Det är ingen tvekan om det.
Mm. Men är det Israel som har orsakat svälten? Kan man säga det?
Alltså de begränsningar vi nu har på vad gäller att få in mer mat, att kunna röra oss runt i södra Gaza, det begränsas av Israel.
Mm. Den israeliska regeringen, de har ju upprepade gånger ifrågasatt om det verkligen finns någon svält i Gaza. Vad säger de om det?
Alltså de kontakter jag med israeliska myndigheter så är man väl medveten om att läget är allvarligt. Och sen kan det väl finnas diskussioner på marginalen om hur allvarligt det är. Men det IPC, som det heter, det här institutet som utfärdar de här rapporterna kring
det. Det är världens ledande auktoritet för att bedöma hur allvaret
är. Precis, och det är liksom ett vetenskapligt utformat system som har liksom accepterats och av alla, och det är något som används över hela världen, inte bara i Gaza. Så att det är ett system som fungerar överallt och borde också kunna gälla för Gaza.
Vad tänker du om att den politiska ledningen i Israel ändå ifrågasätter om det existerar en svält och hungersnöd?
Ja, det är otroligt problematiskt, och som sagt, vi fortsätter ha kontakter med dem. Vårt fokus är ju att försöka liksom hitta sätt att rädda liv och lindra nöd och undvika ett förvärrat läge. Så att vi engagerar oss varje dag med de israeliska myndigheterna på alla nivåer. Och det är en utmaning också i det att ibland kan man få ett löfte på en nivå och sen genomförs inte det på en annan. Men vi kommer inte att ge upp och vi fortsätter, men det är otroligt frustrerande. Det är otroligt frustrerande, och vårt gäng på marken kan ibland bli helt tokiga liksom med de här omöjliga begränsningarna som sätts upp.
Ja, kan du ge något exempel på det?
Nej, men det är att man kan ha fått ett godkännande om att flytta 50 lastbilar på morgonen klockan 5, och klockan 7 på kvällen så sitter man fortfarande i de där lastbilarna och de där bilarna och har inte fått grönt ljus att rulla vidare. Och det är klart att det tär på tålamodet. Eller att vi har fått löfte om att åka på två olika vägar som vi vet är säkra, och sen plötsligt kommer det ett besked när ni måste ta den här vägen i mitten, där vi vet att det finns tiotusentals unga män som sannolikt kommer liksom storma med lastbilarna. Så det är den typen av liksom beslut som inte går att förklara, men som gör det väldigt svårt för oss.
Mm. Israel brukar ju också hävda att Hamas plundrar hjälpsändningar och att de säljer den stulna maten sen för att finansiera sin verksamhet på olika sätt. Vad vet du om huruvida det kan stämma?
Ja, det där är intressant, för det är inget de har tagit upp som ett stort problem med oss. Det har varit två tillfällen under de här nästan nu två åren av konflikt som vi har haft problem med att Hamas har lagt sig i våra hjälpsändningar. Och vid de tillfällen har vi protesterat och informerat också Israel och andra givare om det. Jag tror Hamas förser sig säkert på något sätt, det vet jag inte hur. Men det här är inte deras kanal. Och skulle det finnas sådana bevis så skulle vi naturligtvis ta åtgärder mot det. Jag menar, vi jobbar ju i många omöjliga miljöer, om det är Afghanistan, Jemen, Somalia. Så att vi har erfarenhet av hur man hanterar den typen av svåra aktörer.
Mm. Du var inne på att det är plundringar av era hjälpsändningar. Alltså, hur stora är de problemen att matsändningarna plundras i Gaza nu?
Nej, men de är alldeles för stora. Men då ska man komma ihåg att det är de sista liksom 4-6 veckorna efter den här blockaden. Så att, men jag skulle gissa att det är någonstans mellan 70-80% som plundras. Men det här är civila, desperata civila. Sista två veckorna har vi väl sett att det kanske istället för att någon som tar en säck och rusar iväg så har med sig en åsna och tar tre. Och då är det väl kanske sannolikt att han också försöker sälja två på marknaden. Men det är också ett sätt att få ner priserna, få ner desperationen så att vi kan undvika den här typen av plundring. Så det här är något man liksom delvis lite får acceptera också givet det kaotiska och svåra läget. Mm. Om vi ska försöka värja en svält eller en ännu större svält.
Alltså FNs livsmedelsprogram, WFP, som du är en av de högsta ledarna för. Ni är ju inte ensamma om att distribuera mat till människor. Det finns också den här mycket omstridda israeliska-amerikanska organisationen Gaza Humanitarian Foundation. Mm. Vad tycker du om deras verksamhet?
Alltså, de har en helt annan ansats, en militariserad ansats där de har internationella väpnade företag som hjälper dem, och där de har skjutit ihjäl då många civila inledningsvis. Så den modellen är inte kompatibel med vår. Vi drar vår säkerhet i att vi har en respekt och en relation med människorna på marken. För att försäkra sig om att vi verkligen kan nå kvinnor och barn, de mest utsatta, så måste vi ha den relationen. Vad de gör är att de kör in, ställer av maten och sen så sticker de därifrån, och där är den starkaste eller den snabbaste som kommer först som får mest, och det är inte våran modell. Tyvärr, och så att de, jag menar, det är klart att om det nu kan hjälpa en eller annan så är väl det inte fel. Vi kan inte liksom samarbeta, för det är två modeller som är helt okompatibla. Men tyvärr så tror jag det här också har bidragit till det här kaotiska läget, och kanske också den här känslan av att det gäller att roffa åt sig av så mycket som möjligt. För som sagt, det var inte så det var tidigare. Även om det var stor hunger så respekterade man våra sätt att distribuera. Men nu har vi ett annat läge, som jag beskrev. Det liksom är på något sätt så att det sociala kittet har brutit samman, och det kommer vara otroligt svårt, tror jag, att bygga upp. Det här är ju Gaza är ju en plats med välutbildade människor, ett samhälle som har fungerat, men nu ett samhälle i totalt moras.
Mm. Om vi då tänker att det blir en vapenvila, som du sa är egentligen det enda hoppet, vad kan ni åstadkomma då?
Alltså, då kommer vi göra som vi gjorde senast när det var en vapenvila. Första dagen hade vi 700 lastbilar som gick in. Vi hade under 42 dagar över 8000 lastbilar som kom in. Vi öppnade 25 bagerier, vi hade hundratals soppkök. Och som sagt, vi levererade till alla 2 miljoner människorna under de 42 dagarna. Vi hade också fyllt våra lager, så vi hade mat nog att fortsätta i 68 veckor även när den här belägringen kom. Så att vi står redo. Och det vi snabbt skulle försöka göra är såklart också bidra till någon form av återbyggnad av den lokala matsystemet, som handlar om att få företag att igen komma på fötter, affärer att öppna, så att vi istället kan bidra med cash eller med såna här kuponger till människor. Det skulle vi fort göra, för det handlar ju om att snabbt försöka få liksom tillbaka också Gaza och gasbefolkning på fötterna, och kanske inte minst bidra med någon form av värdighet. Alltså, det är där man slås av att människor har tappat hoppet och liksom en känsla av värdighet som är väldigt plågsamt att se.
Mm. Vi var inne tidigare och pratade om Gaza Humanitarian Foundation och deras verksamhet. Det finns en diskussion, vet jag, i biståndssammanhang om att det här kan vara början på alltså något nytt. Ett nytt sätt att bedriva humanitär hjälp. Alltså där det humanitära mer är en slags täckmantel, helt enkelt, för att åstadkomma politiska mål, utöva kontroll över människor. Hur ser du på den risken?
Det är något som oroar oss mycket. Det är inte bara i Gaza. Vi har sett ett annat företag i Sudan och även i Sydsudan. I Sydsudan var det så att regeringen kom till oss och bad oss att göra airdrops, som det heter, att man släpper mat från flygplan i ett område där det är också då svältrisk i norra Sydsudan. Men man bad oss att bara släppa det på den sidan där regeringstrogna soldater var. Och vi gick tillbaka till dem och sa att det kan inte vi göra. Vi har resurser att göra det, men då måste vi göra det till alla som är lidande. Det slutade med att ett företag erbjöds att göra det bara till den ena sidan av konfliktgränserna. Så det är klart att när de erbjudandena finns då underminerar det våran principiella hållning. Så det här är ett problem. Jag skulle inte heller överdriva problemet. Jag tror att det visar sig nu till exempel i Gaza att det här är inte ett välfungerande system. Jag menar, president Trump i USA vill att det ska undvika svält. De har nu kanske konstaterat att det här systemet kommer inte kunna leverera det. Så att vi har nu samtal med USA och med Israel om hur vi ska kunna också scale up eller öka vårt stöd. Så att ja, det är ett problem som måste tas på allvar, vi måste hantera det, men det är inte den främsta utmaningen jag har just nu.
Nej, men skulle du säga att vill Israel att FN och VFP ska ha en roll i Gaza i framtiden?
Jag tror det finns olika delar eller olika synpunkter inom administrationen. Det finns absolut delar som förstår att ska man undvika en total katastrof så behöver man vår hjälp.
Mm. Ja, du har ju täta kontakter som du var inne på med israeliska myndigheter. Mm. Skulle du säga att de har en långsiktig plan för Gaza?
Nej, det tror jag är ett av problemen, att det kanske inte finns en långsiktig politisk plan för Gaza. Men det är klart att det finns många tjänstemän däremellan som förstår vad som händer och som försöker komma med lösningar. Men som sagt, det är inte alltid de förslagen plockas upp på politisk nivå och det är inte heller alltid att de genomförs även när vi kommer överens på lokal nivå i Gaza.
Mm. Det finns ju flera FN-organ som är verksamma i regionen. UNRWA har ju varit mycket omtalat här i Sverige, FNs hjälporganisation då för palestinska flyktingar. Vilken är din bild av hur viktig deras verksamhet är för människor i Gaza?
Alltså UNRWA har varit helt centralt för utbildning och hälsa på Gaza. De har också haft en viktig roll nu att bedriva de tältläger som har satts upp. Och de är ju någonstans mycket mer än en humanitär organisation. De är ju liksom ett institutionellt kit på något sätt i Gaza. Så att det är liksom nästan en separat diskussion än om omedelbart humanitärt stöd. Vi har ju ett nära samarbete med UNRWA. Vi var överens från början om att vi skulle hantera halva befolkningen vad gäller mat. Nu har vi kommit överens om att vi hanterar hela befolkningen, 2 miljoner människor med mat, för att de har svårigheter såklart att verka. Så mat är inte det stora problemet där, utan det är de här andra basala samhällstjänsterna som utbildning, hälsa och så vidare.
Mm. Vilken är din syn då på att den svenska regeringen inte stöder UNRWA längre?
Det finns ju många andra givare som gör det och den svenska regeringen bidrar ju till UNICEF och VFP och andra som också gör ett viktigt arbete. Så att det är för varje enskilt land att besluta var de lägger sina pengar. Svenska pengar gör skillnad på Gaza, det är ingen tvekan, genom de organisationer som stöttas.
Det är sånt där som en diplomat inte svarar på helt enkelt.
Ja.
Du, det är ju inte så att världen inte har tillräckligt mycket information om vad som pågår. Alltså, vad tänker du om att hungersnöden i Gaza inte har stoppats trots att världen vet vad som sker?
Ja, det är förfärligt och jag tror att det kommer vara något vi tittar tillbaks på och behöver förklara för våra barn hur det här kunde ske 2025. Men det är ju inte så att det bara är Gaza. Gaza har ju ändå rätt mycket uppmärksamhet. Vi har pratat nästan hela det här programmet om Gaza. I Sudan pågår den värsta svältkatastrofen i världen just nu. Och kanske på årtionde. Jag tror inte vi har sett en sån situation sedan Etiopien på 80-talet. Det finns 2 städer i Sudan. En i Darfur som heter El-Fasher. Och en annan stad som heter Kadugli i Kordovan i södra Sudan. Som nu är omringade, alltså på ett medeltida sätt. Där man har byggt jordvallar. Och inte låter civila att komma ut. Där man svälter medvetet civila. De sitter där och har att välja på att stanna kvar. Bli utsvälta eller få artilleri skjutet på sig. Eller försöka rymma och då riskera och bli skjutna eller våldtagna. Så att det pågår samtidigt. 300 000 människor i El-Fasher har suttit i 18 månader nu. Och att det inte är mer, att det inte är mer så att säga, energi och uppmärksamhet kring den frågan, det är jag nästan lika bekymrad över som Gaza.
Och vad beror det på?
Jag vet inte, bandbredden är väl på något sätt vad den är. Det är Trump som är högst upp på dagordningen, nummer två, Gaza och Ukraina. Och sen så verkar det inte finnas mycket tid över. Men Sudan, Kongo, jag kom precis från Bangladesh och Myanmar, Haiti, Afghanistan. Alltså listan är ganska lång och det är klart det kan kännas hopplöst. Men med ett engagemang för Sudan så tror jag att Europa och USA skulle kunna göra skillnad.
Vad är det som, om vi nu talar om Sudan, vad är det världssamfundet skulle behöva göra för att stävja den här hungerkatastrofen?
Alltså just den här veckan så har det skett lite positiv utveckling. USA, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Egypten, kanske de länder som verkligen skulle kunna göra skillnad, kom samman med ett gemensamt uttalande om en humanitär paus och en vägkarta mot en fred. Vi har inte sett att det har hänt något på marken, tvärtom så verkar det som att striderna har trappats upp, men det kan också vara ett tecken på att parterna på marken nu inser att de kanske tvingas till ett förhandlingsbord. Det hoppas vi såklart på. Men det som behövs på kort sikt för oss är någon form av humanitär vapenvila kring de här två städerna, de här belägrade städerna, där nu tusentals människor dör av svält. Vi behöver komma in och lindra den. Vi behöver också mycket mer tillträde över gränserna, alltså de konfliktgränserna i Sudan. Vi levererar nu till ungefär, eller hjälper ungefär 5 miljoner människor per månad i Sudan. Det är ingen dålig grej i ett så svårt område. Vi är tillbaka i Khartoum, huvudstaden, och har satt upp ett kontor där. Men vi behöver göra mycket mer, som sagt. Det är 20 miljoner människor. Alltså det är två gånger Sverige som är lider av akut hunger i Sudan. Och mer måste göras. Mm.
Det är ju en viktig vecka, den som kommer diplomatiskt, när alla världens ledare kommer att samlas i New York, där det är FNs generalförsamling möts, och du kommer också åka dit. Vad har du för förhoppningar skulle kunna ske nästa vecka?
Alltså mycket fokus kommer såklart vara på Trump. Kommer han, vilket han verkar göra, och det är ju positivt. Vad kommer han säga i generalförsamlingen? Vem kommer han träffa? Vem kommer han inte träffa? Alltså USA har ju tagit vissa beslut som inte är bra för FN. Man har inte finansierat, man har klivit ur WHO, Parisavtalet, UNESCO och lite annat, MR-rådet. Men vi hoppas såklart på att det också ska finnas element av engagemang. USA behöver FN. Så att det kommer vara en del av fokuset. Sen så är det såklart att det sker mycket viktiga möten. Den mötesplats där nu alla ledare kommer samman och kommer diskutera Ukraina, inte minst ur Gaza. Det kommer att vara ett toppmöte om tvåstadslösningen. Så att, sen sker det ofta något oväntat. Förra året, som minns jag, då var det ju att Israel dödade Hezbollah-ledaren i Libanon. Det tog liksom, dominerade flera dagar i diskussionen. Så vi får se om det är någon sån händelse som tar över också nästa vecka.
Ja, men är det, vilken typ av politisk press på Israel skulle kunna leda till, ja, det du har efterlyst, en vapenvila i första hand?
Alltså mycket ligger hos USA, ingen tvekan om det. Nu har ju EU klivit upp sitt tryck och det är väldigt välkommet. Men det är klart att nycklarna ligger hos USA, och där ser vi inte ett skifte än. Men låt se, vi kan ju hoppas att samtalen i London igår och kanske samtalen i New York nästa vecka kan leda någon vart. Men det finns många andra viktiga frågor. Det är ingen tvekan om att FN befinner sig någonting i kris. Jag menar, när permanenta medlemmar inte betalar sina medlemsavgifter och utmanar liksom de mest basala principerna i FN-stadgan, så är det en kris. Men man ska komma ihåg att det görs också mycket bra. Det faktum bara att man möts, att USA, Kina, Ryssland möts varje dag i FN. Fackorgan i Genève som sätter standarder, som rapporterar, så möjliggör för handel som ligger i Sveriges intresse. Och inte minst då de organisationer som jag representerar, som gör grejer på marken, levererar och bidrar till stabilitet och fred.
Ja. Jo, så är det ju naturligtvis. Samtidigt så det är ju så att WFP har, det var du inne på i början av den här intervjun, stora problem med att få in pengar till er verksamhet just nu. Alltså, hur ser det ut med finansieringen?
Ja, det är lite kris måste jag säga. Som jag sa, 40% mindre budget i år. Och då ska man komma ihåg att den budget vi har nu är ungefär som Stockholms stads budget. Och det då förväntar vi att leverera, hjälpa 100 miljoner människor i de absolut svåraste platserna med de utmaningar det innebär. Så att det är inte från början så stort, men 40% tapp. Vi har 6 000 av våra kollegor som vi behöver säga upp. Och vi skär i flera av våra operationer. Och vad vi gör då är att vi skär från de som vi säger är hungriga för att kunna hjälpa dem som svälter. Problemet med det är att nästa år så kommer det vara många, många fler som svälter. Så det innebär att man skjuter egentligen upp problemet och det blir dyrare att hantera imorgon.
Ta från de hungrande och ge till de svältande.
Det är precis det
som händer. Det låter ju inte klokt.
Nej, men det är precis det som händer. Jag menar, om man tittar på Afghanistan, där får våra kollegor som är i fält. Jag menar, om vi tidigare hjälpte en utsatt kommun så behöver vi nu liksom prioritera vilka vi ska hjälpa. Då handlar det om okej, vilka av de utsatta ska vi hjälpa. Vi kanske väljer då kvinnor, änkor som har fler än 5 barn.
Är det den typen av prioriteringar som
det är precis så det går till. Men det innebär att en änka med 4 barn inte får någon hjälp och då kommer kanske 2 av hennes barn dö i vinter.
Ja, det är svårt att ta in.
Det är faktiskt 2025 är det ganska overkligt. Det borde vara en tid när världen... Jag menar, det är mycket polarisering. Vi tycker mycket olika om många saker. Men att barn svälter ihjäl, det känns som att vi alla borde kunna samla oss om att det får inte hända.
Ja. Hur mycket av detta beror... Vi vet ju att Trump-administrationen är ju en sån himla stor spelare över hela världen. De har gjort mycket stora nedskärningar i sin biståndsbudget. Alltså, hur mycket av det er kris handlar om just det?
Just för oss så är det mycket USA, för att vi är så exponerade mot USA. Ungefär 40% av vår finansiering kommer från USA. Men det är också skärs i Tyskland, Storbritannien och andra stora givare. Så det är en minskning på ungefär 20% överlag. Så att, ja, det är en stor utmaning. Jag hoppas ju att man skulle kunna göra både och. Det finns ingen tvekan om att man i Europa behöver liksom rusta upp försvar, man behöver stötta Ukraina. Men jag hoppas att man kan göra både och. Göra det och finansiera och engagera sig i internationellt samarbete. Ungefär som att man borde kunna liksom fördöma Hamas hemska attacker den 7 oktober. Men samtidigt kritisera Israel för de brott mot internationell humanitär rätt som man begår.
Mycket av det du pratar om, alltså hur man drar åt sig pengar, det handlar ju också om att ni är ju delvis beroende av medialt intresse, alltså för olika konflikter. Det är ju svårt att väcka uppmärksamhet kring konflikter som inte uppmärksammas. Vad tänker du om mediernas sätt att fungera här?
Ja, det är en bra fråga. Jag har väl mer accepterat att det är ett faktum. Jag var i Sydsudan här för några veckor sedan. Det kommer nog vara den tredje svältkatastrofen som deklareras kanske redan innan årsskiftet. Och då har vi 3 bekräftade svältkatastrofer. Och det har ju aldrig hänt. 2 är ett rekord i sig. Men det var helt omöjligt att få en intervju efter det för att berätta om vad som händer i Sydsudan. Tror jag till slut hörde någon från Sveriges Radio av sig, men det var liksom inte BBC eller CNN som... Däremot så är man i Gaza så liksom går det knappt att göra något annat under en vecka därefter. Så det där är ett problem, det är det verkligen. Hur man hanterar det vet jag inte. Jag menar, i östra Kongo så är det 100 000-tals människor som nu är på flykt igen. Vi har enorma problem med att hjälpa dem för att vi kan inte flyga in till östra Kongo och vi kan inte heller, banksystemet har lagts ner. Och nu dessutom har det då brutit ut en Ebola-epidemi igen som inte är i östra Kongo just, men ändå ett land som inte får någon uppmärksamhet igen. Så att ja, det där det är väl något, det är en fråga att kasta tillbaka.
Du bollar tillbaka.
Vad ska vi göra åt det?
Ja, det önskar att jag hade det. Du, nu har vi en intervju kvar av den här intervjun och det har ju handlat om mörker och försämringar väldigt mycket. Så kan du ge något exempel på när kampen mot hunger varit lyckosam?
Alltså ett sånt exempel, och tack för den frågan. Just idag och igår faktiskt så håller vi toppmöte i Brasilien kring skolmåltider. Det är ett sånt där projekt som vi startade för 40 år sedan, och från början så var det liksom VFP som gjorde det i länder, serverade mat på skolor. Nu är det någonting som länder tar över själva och som rullas ut i de här stora länderna. Jag var i Indonesien för inte så länge sedan, som nu har en president som har lovat att hela befolkningen, eller alla barn, som är i och för sig 83 miljoner, inom 3 år ska få skolmåltider. Och det här bidrar vi till, och det är liksom toppmöten i Brasilien, Indien och andra länder. Och det handlar ju om att då miljontals barn får skolmåltider, som inte bara handlar om att de då får ett mål i magen varje dag, utan mer flickor kommer till skolan. Det bidrar till den lokala ekonomin, det bidrar till lokalt jordbruk. Så det där är en våg nu som vi är en del av och är väldigt stolta över.
Mm. Karl Skau, tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack för att jag fick komma.
I studion nu är Ekots internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström, som har lyssnat på den här intervjun med Karl Skau. Var det något särskilt du fäste dig vid?
Ja, det är mycket naturligtvis som man fäster sig vid. Men en sak som jag tänkte extra mycket på var just det ekonomiska. Hur det påverkar hela biståndsvärlden när... Och vilka konsekvenser det har fått när USA för en tid sedan skar ner så kraftigt i USAID till exempel. Vi vet ju att det har påverkat stora delar av världen, Mellanöstern, Afrika inte minst. Och det konstateras här också av Karl Skau, kan man säga, att 6000 personer sägs upp. Man har svårare att få pengar till mat, man måste skära i sin organisation. Och det är klart att det påverkar väldigt mycket.
Mm. En av de sakerna vi var inne på, det är ju huruvida Israel har, det finns någon politisk vilja att hjälpa de människor som hungrar, att släppa in den mat som behövs. Vilken är din bild av detta?
Just nu finns det definitivt ingen politisk vilja från israeliskt håll att hjälpa hungrande i Gaza. Inte om man tittar på Israel som Israels regering. Däremot ska man också vara tydlig med, så finns det en vilja om man tittar generellt i Israel. Vi har en växande fredsrörelse. Vi har oppositionella i Israel som säger att ni måste i omvärlden tänka på att Israel inte bara är Benjamin Netanyahu och de här högerextrema ministrarna som vi så ofta pratar om. Så att där finns det en helt annan vilja. Men från regeringshåll så tycks det åtminstone inte för närvarande finnas någon stor vilja att släppa in förnödenheter, att hjälpa lidande palestinier i Gaza, och inte Västbanken heller.
En annan sak vi var inne på, det är ju detta med mediernas roll. Det finns ju hungerkriser på många håll i världen, och vilka kriser som omvärlden bryr sig om så beror ju delvis på vad medierna väljer att fokusera på. Vad tänker du om mediernas betydelse för var humanitär hjälp hamnar?
Jag tycker Karl Skau hade ett bra uttryck. Han kallade det för bandbredden. Vi har Trump i toppen, vi har lite Gaza och Ukraina, och sen finns det inte plats för så mycket annat i den här bandbredden som är mediernas intresse. Jag tror det ligger ganska mycket i det. Och jag tror att mediernas intresse naturligtvis har en stor betydelse för vad folk, privatpersoner väljer att skänka till för hjälporganisationer, men även vad regeringar väljer att stödja för projekt ute i världen, eller vilka organisationer de väljer att stödja. Och jag tror också att det är så att vi orkar inte fokusera på för många kriser åt gången, samt om vi ska titta på vårt läge här i Sverige. Dels så har vi starka kulturella band till USA, så vi är väldigt intresserade av vad som händer där. Men tittar man på Israel-Palestina så har vi sedan årtionden tillbaka haft en ganska stor roll i konflikten självt, med en medlarroll sedan 48 mer eller mindre, men också kulturellt band till Israel-Palestina-konflikten under många år, som vi inte har samma typ av band till Sudan till exempel. Så det tror jag kan vara en förklaring också till att vi har så mycket mer medieutrymme.
Vad gör man åt det då som journalist? Hur gör du?
Ja, nu bevakar ju jag mest Gaza, har ju blivit. Men naturligtvis måste ju Sudan-katastrofen få komma fram. Och det är ju ett kollektivt ansvar egentligen för journalister att sätta sig ner emellanåt och fundera, gör vi rätt här? För ibland så kanske det blir så att det får stå tillbaka till förmån för saker på andra håll som kanske inte är lika stora.
Till sist, nästa vecka är ju en väldigt viktig vecka i världspolitiken, för då samlas alla världens ledare i New York när FNs generalförsamling ska samlas, och det är ju väldigt mycket möten som sker öga mot öga. Hur viktig är den veckan, skulle du säga?
Den är jätteviktig. Och jag och Cecilia Uddén träffade Israels förre premiärminister Ehud Barak här för en period sedan. Och han sa att det som var på väg att hända i generalförsamlingen var den perfekta stormen, eller tsunami till och med uttryckande, med västländer, vänligt sinnade västländer från Israels synsätt, som är på väg att erkänna erkänna Palestina som stat. Något man inte har trott skulle ske. Så att det kan hända väldigt mycket i generalförsamlingen de kommande veckorna.
Tack så mycket, Johan Mattias Sommarström, teknik Tobias Karlsson, producent Johanna Palmström. Nästa vecka är Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare, gäst i lördagsintervjun. Tack för att ni har lyssnat idag.